Istället för en akademisk karriär i statskunskap valde han att arbeta som spärrvakt på en pendeltågstation i Stockholm. Och det är i biljettkuren han får tid att tänka och skriva både akademiska uppsatser och sina tre böcker. Den senaste, Den vice vdn, är ett försök att i romanens form lära företagsledare hur ett gott ledarskap ser ut. Han föddes i Ör utanför Mellerud för 52 år sedan. Bondpojken som nu gjort genombrott i vd-världen och som är dagens gäst, Karl-Erik Edris.
Välkommen Karl-Erik Edris.
Tack.
Var det en stämde det, det som du hörde här?
Ja, det var inga fel så vitt jag kan bedöma.
Du är guru i vd-världen.
Ja, det är väl att ta i, men jag åker ju runt lite och håller föredrag för olika direktörer, även om alla inte är på vd-nivå, så...
Hur kommer det sig att en spärrvakt börjar ägna sig åt sånt?
Ja, det är en bra fråga. Nej, men jag har alltid varit intresserad av ledarskap och... Men alltså, man kan väl säga så här att skälet till att jag kommer in på ledarskapsfrågor är ju min övertygelse om att vi lever i en tid där det är mycket stora problem. Och att det ställer ju då krav på kvaliteten i ledarskapet. Mm. Så det är så jag har kommit in på det via mitt intresse för politik, kan man väl egentligen säga.
Vad är det som brister i ledarskapet hos näringslivets högsta?
Ja, jag är ju inte så mycket för att peka finger, utan jag tänker ju mera så här att näringslivet har en stor möjlighet att göra bra saker som man egentligen inte tänker på. Man fokuserar det här med pengarna för mycket och tycker att bara vi går med vinst så har vi gjort vårt. Men det är ju också kvaliteten i verksamheten, alltså det bidrag man lämnar till hur saker och ting fungerar. Man kan ju säga så här att vår föga välskötta värld, den skapas och upprätthålls av mänskliga handlingar, och näringslivet bidrar ju oerhört mycket, så då kan man göra mycket bra.
Är det därför som du har adresserat den här, din tredje bok nu, till makthavarna i näringslivet? För att de har mycket makt alltså?
Ja, och de kan använda den på gott och ont, och jag vill ju att de ska använda den på gott. Mm.
Den vice vdn heter den.
Ja.
Vice med S.
Ja, det är inte tryckfelsnisse som har varit framme.
Nej.
Nej.
Vad är en vis vd?
Ja, att ge något kort svar på det. Alltså dels så anser jag att det handlar om att kunna se det egna företagets roll, alltså i helheten, att man tar ansvar för den långsiktiga konsekvenserna av vad man gör. Miljön är ju en sån fråga som är mycket viktigt att sköta väl. Och sen när det gäller det interna arbetet så gäller det ju att vara en chef som är öppen i den meningen att människorna som arbetar på det här företaget känner att de kommer till sin rätt, att de kan föra fram sina synpunkter, alltså att det är en kreativ och öppen atmosfär, och att man inte känner det som att man har någon småaktig skitstövel som styr, så att säga, och som egentligen är ute för att göra livet surt för sina hundruggare, utan att det blir en kreativ och positiv atmosfär där alla känner att de gör en vettig, lämnar ett vettigt bidrag.
Och gör man det som chef så tjänar man förmodligen mer pengar också, tror du inte det?
Jo, det tror jag. Det tror jag. Och det är en stor konst. Jag brukar säga att man leder som man är. Det betyder ju att om man ska kunna leda på det här viset så är det ju bra om man är en öppen och prestigefri och allmänt sympatisk och trevlig person som kan få människor att trivas och vilja bidra till verksamheten. Att det är en viktig sida av ledarskapet.
Men det finns också ett visst mått av idealism, tycker du då, som är mer värt än pengar alltså, som man bör besitta som vd?
Ja, alltså idealism kan ju låta kraftigt, men alltså jag tycker det att man ska tänka på det långsiktiga, på den långsiktiga inflytande som ens verksamhet har. Man kan ju säga så här att vilken värld bidrar jag till att skapa genom det vi gör? Och det är klart att när man har en liten och man är företagare och det går ut på att man klipper håret på folk, det är ju inte, har ju inte så omfattande långsiktiga konsekvenser. Men om man har en tillverkningsindustri som spyr ut allehanda saker, så bör man ju tänka på det. Själv brukar jag när det gäller miljön säga att man ska bara släppa ut sånt som man vill ha på smörgåsen. För att eftersom vi ju är högst i den så kallade näringskedjan, så får vi ju allt som vi släpper ut förr eller senare på smörgåsen. Mm.
Den här boken som jag har här förresten, som jag inte har hunnit läsa för den är ganska tjock, men som jag ska läsa, och så, som min chef, vår chef här på Radio Väst, han fick syn på den här på mitt skrivbord tidigare, så sa han, du, den där kan väl jag få låna efter dig, sa han. Han hade hört talas om dig.
Ja, ser man på.
Du börjar bli ett känt namn.
Ja, jag vet inte, men det händer väl.
Det är en roman det här, Karl-Erik.
Ja, det är den. Mm.
Varför har du skrivit det som roman?
Ja, alltså att om jag skulle skriva den som en vanlig fackbok, så skulle det bli, trodde jag, för teoretiskt komplicerat. Jag har ju dock en akademisk bakgrund, så att då skulle jag... Alltså när man skriver teoretiskt så känner man att ja, men jag måste ju ta med alla belägg för min ståndpunkt, jag måste ta med motargumenten och jag måste diskutera. Men här när det är personer som pratar med varandra, då kan de ju bara påstå sina saker. Och därför blir det enklare och mera rakt på.
Lättläst.
Ja,
också.
Mera lättläst då. Så kan man ju bli lite nyfiken på hur det går för den där direktören, för han har ju lite problem.
Vad handlar det?
Ja, det är en direktör med problem som träffar en milt excentrisk konsult och vill ha hjälp. Och då får han undervisning alltså. Så de åker till ett kloster där den här konsulten ger direktören undervisning. Och så är det en munk med också som hjälper till lite grann för att denna person, alltså direktören, sen på slutet av boken då ska vara ganska vis. Och då är det ju meningen att läsaren själv ska bli några snäpp visare efter att ha följt med den här direktören i hans upplevelse där på klostret.